När Paulus skriver sitt brev till kolosserna så är det inte så länge sedan Gud förde dem från mörkret till från mörkrets välde in i sin älskade sons rike, för att använda ord då från Kolosserbrevet 1:13. Det är alltså en ganska nyomvänd församling. Och i början av brevet så uttrycker aposteln sin tacksamhet över församlingen. Men man förstår också så småningom att han också bär på en viss oro. Det finns ett hot mot den växande församlingen. Och det hotet kommer från en ny och bedräglig förkunnelse som har börjat vinna terräng i församlingen. Men innan Paulus säger ett enda ord om det här, och det gör han först i kapitel 2, vers 4. Innan han gör det så tar han ordentligt med tid för tacksägelse, förbön och inte minst en hisnande lovsång till Kristus som alltings skapare, uppehållare och försonare. Och det är ju den absolut starkast tänkbara medicinen mot den falska läran. Och höjdpunkten i den här lovsången, precis som höjdpunkten i Guds handlande med människan och skapelsen, heter ju Golgata. Och vi läser om det i kapitel 1, vers 19-22. Och nu kommer jag att använda en egen översättning där jag försöker lite noggrant följa grekiskan då. Inte för att det blir en bättre eller finare svenska eller så, utan det blir ju lätt en ganska klumpig svenska när man översätter så. Men det är bara för att få fram en tydlighet på vissa punkter då. Så vers 19-22 då. I honom, alltså i gudamänniskan Jesus Kristus, var det välbehagligt för hela fullheten, det vill säga för Gud, att bo och att i honom försona allting till sig själv genom att skapa frid genom blodet på hans kors. Också ni som levde i främlingskap och som i era sinnen var hans fiender genom era onda gärningar, också er har han nu försonat i hans kötts kropp genom döden, för att kunna ställa er fram inför sig heliga, fläckfria och utan någon grund till anklagelse. I kapitel 2 så talar Paulus för andra gången om Guds fullhet som bor i Kristus. Och det är tydligt att det här har väldigt stor betydelse i förhållande till den nya läran. Därför att hela det här avsnittet som jag nu ska läsa, det är inramat utav uppmaningar att vara på sin vakt. Först säger han i vers 8, se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi och så vidare. Och sen kommer då vers 9 som börjar med ty, alltså syftar tillbaka på det. Då säger han i vers 9-15, ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Och det där var väl folkbibeln, tror jag. Jag glömde skriva upp vad det var, men jag för mig att det var folkbibeln. Det var det, ja. Sen med samma efter det då, så kommer i vers 16 en ny uppmaning. Det var alltså inramat i de här uppmaningarna. Och då säger Paulus, och syftar då tillbaka på det här som Kristus har gjort: låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker och så vidare. Han talar om högtider och lite sånt där också. Och sen i vers 18 ytterligare en uppmaning: låt er inte fråndömas segerkransen. Paulus ser alltså en fara och han vill varna församlingen. Och det viktigaste nu, det är att de troende verkligen ser vad Gud har gjort genom Jesus Kristus och hans kors. Och det första som han säger då i det här avsnittet, det handlar om vem Kristus är. Han är alltså Gud i kroppslig gestalt. Människan Jesus, han som dog och uppstod, var och är Gud. Det är viktigt också det senaste, tror jag, att Jesus är fortfarande både Gud och människa. Genom hela evigheten så förblir Jesus både Gud och människa. Han har inte, så att säga, lämnat sin mänskliga sida eller natur, utan han är människa. Och han ber för oss som är människor. En liten parentes. Inte så liten förresten. När det i kapitel 2, vers 2 heter att... att Kristus är Guds hemlighet. För det står det nämligen i... Det har vi inte läst idag, men det har vi läst tidigare. Att Kristus är Guds hemlighet, Guds mysterium. Då handlar det om just precis det här, tror jag, väldigt mycket. Att Kristus i sin person och i sin mänskliga kropp rymmer Guds fullhet. Med andra ord, det som sägs i 2 och 9 om Guds fullhet i Kristus kan vi se som en parallell till det som sägs i 2 och 2 om Guds hemlighet som är Kristus. Där får man nästan ha Bibeln framför sig för att riktigt se. Alltså, om ni vill skriva upp så är det vers 2 och vers 9 i kapitel 2 säger samma sak lite grann fast på olika sätt. Och på samma sätt några verser tidigare i kapitel 1, vers 27. Där finns det en parallell till det som Paulus säger i vers 10, nämligen i 1 och 27 så beskriver han mysteriet inte bara som Kristus utan som Kristus i oss. Och det är då en parallell, en motsvarighet till vers 10 i kapitel 2 som handlar om att den av Gud uppfyllde Kristus uppfyller oss med sin fullhet. Alltså, de som enligt kapitel 1 har försonats med Gud och med varandra genom Kristi jordiska kropps död, de blir, eller vi blir, genom den försoningen Kristi kropp som han fyller med sig själv, alltså med Gud. Först bodde alltså Guds fullhet i Jesu jordiska kropp. Och nu uppfyller huvudet Kristus sin kropp, församlingen, med sin fullhet. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda. Hur är det möjligt? Jo, då fortsätter Paulus så här i vers 11. Och nu tar jag en lite mer så här ordagrann översättning. I honom blev ni också omskurna genom en omskärelse som inte skedde med händerna, utan som bestod i att ni kläddes av köttets kropp genom Kristi omskärelse. Det här är inte direkt någon lätt vers. Vadå köttets kropp och vadå Kristi omskärelse? Det här är ett ställe alltså som man kan tolka på många olika sätt, och jag ska inte veckla in mig i de olika tolkningarna, utan jag ska bara lyfta fram ett sätt att tolka det här. Och det är inte den tolkning som ligger bakom våra svenska översättningar i första hand, i varje fall inte Bibel 2000. Men den här tolkningen som jag vill ta upp, den utgår från Paulus undervisning i Romarbrevet 5, ifall någon vill anteckna, och i första Korintherbrevet 15. Där Paulus talar om Adam och Kristus och ställer dem så att säga vid sidan av eller mot varandra som mänsklighetens två stamfäder, skulle vi kunna säga, även om inte Paulus använder det uttrycket. Alltså, Adam och Kristus utövar på två skilda sätt ett andligt inflytande över mänskligheten. Och i den här undervisningen så gäller det ju inte i första hand människan som en enskild individ, utan som en del av en större helhet. Människan som del av en kropp, för att nu använda typiskt Paulus ord då. Och vi kan ju också notera att det här är inga moderna västerländska tankegångar som Paulus rör sig med. Om vi då börjar med Kristus, så utövar han sitt inflytande över mänskligheten på två plan. Dels genom skapelsen och dels genom frälsningen. Och då är det viktigt att komma ihåg att mellan de här två finns ingen motsägelse. Eftersom frälsningen handlar om att skapelsen återupprättas. Det är det frälsningen går ut på. Först då några korta ord om Jesu inflytande på skapelseplanet. Där handlar det om att Kristus ju är vårt ursprung. Allt är skapat genom honom och till honom. Och det gäller ju i unik bemärkelse oss människor då, som är skapade till Guds avbild. Eller för att vara mer exakt med hebreiskan i första Mosebok 1:27. Vi är skapade i Guds avbild. Som enligt Kolosserbrevet 1:15 är Kristus. Det var alltså Kristus som stod modell, kan man säga, när Gud skapade människan. Vår likhet med Gud kommer via Kristus. Våra rottrådar som människor löper från begynnelsen till Kristus. Så man skulle kunna säga, tror jag, även om Paulus inte kanske direkt säger så, men att redan genom skapelsen så är Kristus i en bemärkelse vårt huvud, alltså vårt ursprung, vår källa, där vårt liv, vår existens kommer ifrån. Men vi har också rottrådar till Adam. Och det var naturligtvis från början inget negativt. Men det har blivit det. Adam utövar fortfarande ett andligt inflytande på oss som huvud eller källa för den kropp som är den skadade, fallna mänskligheten. Jag kan säga att Adam är stamfadern, huvudet, som drog med sig hela människosläktet, hela kroppen, i synd och död. Och följden av det blev att våra rottrådar till Kristus trasades sönder. Inte så att avbilden utplånades, men den blev skadad. Och det som samtidigt hände var att Guds härlighet som hade lyst fram i hans avbild fördunklades, mattades och slocknade. Men Gud lämnar inte avbilden åt sitt öde, utan in i den trasiga skapelsen kommer Kristus, Guds sanna avbild. Han blir människa, han blir kropp. Och han är huvudet som drar människan med sig i en rörelse åt motsatt håll mot den som Adam satte igång. Så om Adam förde oss från liv till död genom sin olydnad och sitt uppror mot Gud, så har Kristus genom sin lydnad fört oss från död till liv. Genom sin död. Och när han som människa på korset bär syndafallets alla konsekvenser i sin kropp, då läks den här skadan. Då helas den såriga avbilden. Och när hans sårade kropp går ut ur graven, då uppstår tillsammans med honom en helad mänsklighet. Den som Paulus kallar för Kristi kropp. Och där, i den, i Kristi kropp, i Kristus, där finns en ny jordmån för våra rötter. Där finns ett friskt sammanhang där läkning kan ske genom kraften från den uppståndne. Så från honom strömmar nytt liv ut till den här nya uppståndna kroppens alla lemmar, till församlingen som är hans kropp alltså. Och han fyller kroppen med Guds fullhet. Det här är alltså det andra planet, frälsningsplanet, där Kristus utövar sitt inflytande över oss. Så först via skapelsen och sen via den nya skapelsen, som alltså då handlar om ingenting nytt och främmande, utan det handlar om att komma hem, att komma tillbaka till vårt ursprung. Att få kontakt med våra djupaste rötter som människor. Det verkar alltså som att Paulus tänker sig också den fallna mänskligheten som en kropp. Och enligt en tolkning då utav Kolosserbrevet 2:11 som då bygger på bland annat Romarbrevet 5, så då skulle det här uttrycket köttets kropp kunna syfta just på det här gamla sammanhanget som vi ju alla tillhör, som vi alla är präglade av. För vi har alla del i världens bortvändhet och fiendskap. Men vad är i så fall Kristi omskärelse? Och det skulle i så fall kunna syfta på den händelse där Kristus i sin kropp bär på den gamla mänskligheten och samtidigt så att säga gör sig av med den. Alltså hans död på korset, som ju gäller oss. Och därför skriver Paulus då som han gör i vers 11 och 12. Jag tar det igen. I honom blev ni också omskurna genom en omskärelse som inte skedde med händerna, utan som bestod i att ni kläddes av köttets kropp genom Kristi omskärelse. Och så fortsätter han, ni är begravda med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft som uppväckte honom från de döda. Korset är platsen för Kristi omskärelse. Det är där som han för vår skull gör sig kvitt synden. Och dopet är den plats där vi tillsammans med honom skiljs från synden och från det gamla sammanhanget. Så när Jesus dog så bar han i sin kropp hela mänskligheten, hela den gamla kroppen. Och i hans död befrias vi från de destruktiva rötter som binder oss vid Adam, som binder oss vid synden, vid döden, vid det destruktiva. Och då är det inte bara vår egen syndiga natur, som det ser ut i en del översättningar. Då är det i så fall inte bara vår egen syndiga natur som vi blir av med genom Kristi död och genom dopet. Utan vi lösgörs från hela det gamla sammanhanget, från köttets kropp, från det förgiftade Adamsträdet. Och vi ställs under ett nytt inflytande. Vi planteras in i Kristus. Sen tar det naturligtvis tid hela livet när vi ska formas till de nya människorna i Kristus. Och vi ska strax återkomma till Kolosserbrevet 3 som handlar om just den läkningsprocessen. När Paulus säger att vi är omskurna genom Kristi omskärelse så kan det alltså betyda att vi är döda genom hans död. Alltså att vi genom hans död är skilda från det gamla sammanhanget, från Adams kroppen, för att istället tillhöra Kristi kropp, Guds folk. Det var ju så, omskärelsen var ju ett tecken i gamla förbundet då, på just förbundet. Och ett tecken på att man tillhörde Guds folk. Och då är dopet det nya förbundstecknet som talar om vår nya tillhörighet till Gud och till hans folk. Och därför behövde inte kolosserna omskäras för att räknas till Guds folket, någonting som förmodligen krävdes av den nya läran, som då vad man antar var ett hopkok av både judiska och grekiska och kristna idéer. Men det behövdes inte att man på det sättet att man omskars då. Och därför så fanns det inte heller någon plats för den elitism som vi förstår att Paulus går till rätta med i Kolosserbrevet. Därför att genom Kristus var alla fullvärdiga familjemedlemmar, så att säga, i det nya folket. Så dopet talar då om att vi som var lemmar i den fallna Adams kroppen, alltså köttets kropp, att vi nu tillhör Kristi kropp. Genom Kristi död, genom Kristi omskärelse har vi som var grenar i Adamsträdet blivit inympade i Kristus. Genom hans sår har vi som ympkvistar fått fäste i det nya, friska Kristusträdet. Och genom hans sår flödar uppståndelsens liv och Guds fullhet ut till oss. Oss som var döda, säger Paulus också, oss har han gjort levande med Kristus. Vi har placerats, planterats in i Kristus. Och det betyder inte bara en ny tillhörighet utan också en ny identitet. Men den identiteten är inte någonting främmande, utan det är mitt djupa, sanna jag. Det är jag, sådan jag, från början var skapad att vara. Eftersom jag är skapad i Kristus. Och det är också det som dopet talar om. Att vi har dött bort, skilts från vår gamla identitet i Adam. Och att vi har uppstått till en ny identitet i Kristus. Men det är också viktigt för att vi ska förstå det här, att den här nya identiteten är fortfarande fördold. Den är dold för världen, men den är också kanske till största delen, i alla fall för det mesta, dold för oss själva. Kristus i oss, härlighetshoppet, är än så länge en hemlighet, ett mysterium. Och därför inleder Paulus det tredje kapitlet i Kolosserbrevet så här. Vers 1-4. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Kristus är vårt liv, och vad det fullt ut innebär, det vet vi inte, men vi kan ana genom anden. Vi lever i väntan, vi lever i hoppet. Men en dag ska Kristus träda fram. Han ska bli synlig i sin gudomliga strålglans. Och då, säger Paulus, då ska vi också träda fram. Då ska det som är dolt bli uppenbart. Då ska vi bli genomlysta av hans härlighet. Paulus skrev om det där också i kapitel 1 i vers 22. Då han sa: han ska låta er träda fram inför sig heliga och fläckfria och oförvitliga, eller med en annan översättning, utan någon grund till anklagelse. Då är alltså avbilden fullt ut återställd och genomstrålad av Guds härlighet. Men i väntan på den dagen så får vi leva i den läkningsprocess som Paulus beskriver i fortsättningen av kapitel 3. Och som grundar sig på det som redan har hänt. Och i vers 3 och i vers 9 så talar Paulus om vad det är som har skett. Nämligen att vi har dött med Kristus. Det är alltså ett faktum. Vi har dött med Kristus, och så ett annat sätt att säga samma sak: vi har klätt av oss den gamla människan. Och den gamla människan är då inte bara ett sämre jag som jag släpar omkring på, Utan djupast sett så är det Adam, han som drog död och fördärv in i världen och därmed också in i mitt liv. Men det är ju bara den ena sidan av det som har hänt. Den andra delen beskrivs också på två sätt. Dels i vers 1 och dels i vers 10. I vers 1 så säger Paulus att vi har uppstått med Kristus. Det är också ett faktum, någonting som har hänt. Och i vers 10 så säger han att vi har klätt oss i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Där har vi avbilden. Avbilden läks i takt med att vi lär känna Kristus. För som vi pratade om första gången, kunskapen, den rätta kunskapen, det är ju att lära känna Gud genom Kristus. Och den nya människan som vi har klätt oss i, vem är det djupast sett om inte Kristus själv? Det är dessutom så att Paulus i Galaterbrevet kapitel 3, vers 27 uttryckligen säger att vi genom dopet har klätt oss i Kristus. Men i den här läkningsprocessen så spelar också vårt eget aktiva gensvar en roll. Och det var det som Sven pratade om. Alltså nu har vi en valmöjlighet. Förut var vi så att säga bundna, fångar. Men nu har vi en möjlighet att gå en annan väg. Att gå den här motsatta, följa den här motsatta rörelsen. Inte efter Adam utan efter Kristus. Och det handlar då inte om ansträngning. Utan det handlar mer om att följa med i den rörelse som Kristus skapar i våra liv. Den som alltså går på tvärs mot den rörelse som kommer från Adam. Det handlar om att ta emot och ge vidare. Och det här kan vi då jämföra med det som vi läste i Galaterbrevet 5. Att så att säga tillåta andens frukt att växa och mogna. Det är inte vår ansträngning. Någonting har alltså hänt och nu ska det uttryckas i våra konkreta liv. I vardagen, i relationerna och så vidare. Där ska Kristus bli synlig i sina avbilder i oss. Och så här ser alltså mönstret ut när det gäller avbildens helande. Ni har uppstått. Sök därför det som är där ovan. Det är vers 1. Och vers 3 och vers 5. Ni har dött. Döda därför de jordiska lemmarna, står det egentligen i grekiskan. Folkbibeln skriver, döda era jordiska begär. Och 2000 skriver bara, döda det jordiska. Men det är alltså det som har sina rötter hos Adam. Det är sånt som blockerar livsflödet. Det är sånt som hindrar saven från Kristus att fritt strömma ut i sina grenar. Och så vidare i vers 9 och vers 8. Ni har klätt av er den gamla människan. Lägg därför bort allt som hör dit. Och vers 10 och 12. Framåt. Ni har klätt er i den nya människan. Ta därför på er de nya kläderna som ni har fått. Så hela tiden detta. Någonting har hänt och därför har ni nu möjlighet att låta det här också komma till uttryck i era liv. Och jag ska sluta med att läsa hur Paulus beskriver de här gamla respektive nya kläderna. Alltså det som tillhör den gamla respektive den nya människan. Jag läser hela kapitel 3 från vers 1 till 15. Så får vi hela sammanhanget. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till. Otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång då ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar. Och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni klä er i kärleken som binder samman allt till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp. Och var tacksamma. Jag tar två verser till. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Vi ber. Jesus, tack att du är vårt nya liv. Tack att genom korset och genom din död på korset så har vi förflyttats från syndens och dödens sammanhang in i livet, in i Guds närhet, in i dig. Tack att du är vår källa, vårt ursprung, vårt rätta hem. Tack att du lär oss att att vandra i dig. Att leva i det nya livet som vi har fått. Att ta på oss de nya kläderna. Att uttrycka. Låta dig skapa det som du vill skapa. Genom din ande i våra liv. Jesus, låt din bild träda fram mer och mer, ta form. Låt din kärlek, din godhet, ditt ljus ännu mer få fäste i oss. Och hjälp oss, Herre, att dagligen vända oss bort ifrån det som är främmande för dig. Kom med din ande och fullfölj den läkning som du har börjat med i våra liv. Tack att vi mitt under allt får vila i dig. Och veta att allt är bara nåd. Från början till slut. Tack Jesus.